Jag hälsar dig välkommen en halvtimme. Jag ska idag ta upp om vad församling är för någonting. En församling, det är ju inte var som helst. Det är en skara som Gud har uttagit, utvalt och insatt i ett gudomligt sammanhang. Jag ska citera här vad broder Arne Imsen en gång sa, vad församling är. Det är ju någonting som har varit väldigt centralt i det vi kallar för Maranata-budskapet. Att församlingen ska upprättas i ändens tid. Och att församlingen är Guds ögonsten. Det är Guds hjärteangelägenhet och det har det alltid varit. Gud har velat haft ett folk i tiden. Och gamla testamentets tid så handlade det om ett Guds avskilda folk som fick ett uppdrag av att Gud att förverkliga var Guds rike är bland människorna. Ett folk framför andra folk. Men jag ska bara citera här då vad som Arne Imsen sa en gång då det gäller församlingen. En församling föds fram ur ett andligt skeende. Det är en organism, en kropp. Människan kan inte starta och organisera församlingen. Då blir det en förening, en korporation. Jag ska läsa det här en gång till, för det här säger väldigt mycket om vad församlingen är. En församling föds fram ur ett andligt skeende. Det är en organism, en kropp. Människan kan inte starta och organisera församlingen. Då blir det en förening, en korporation. Ja, det är ju helt uppenbart att det är en stor skillnad på då man på ett mänskligt sätt, som man också uttrycker det, att starta en församling. Man kan aldrig starta en församling, den föds fram genom ett andligt skeende. Det är Gud som bygger. Om inte Gud bygger, ja då bygger människan fåfängt. Och vi vet att vi har en klar undervisning om vad församling är. Det är ju ett andligt hus som Petrus skriver i första brevets andra kapitel. Och där kan vi läsa från fjärde versen. Och kom till honom, den levande stenen, föraktad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald och dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska inte komma på skam. Och Jesus sa också, och det gäller församlingen. Han säger det när Petrus är i samtal med Jesus. Och Jesus förklarar för Petrus att det ord som Petrus skulle förverkliga, det innebar att Jesus skulle på den klippan bygga sin församling. Jag ska bygga, säger Jesus. För en tid sedan så skrev jag ett häfte på 29 sidor som heter Församlingen i ändens tid. Jag ska be Gert läsa några korta kapitel där, tre sista kapitlen från den här häftet. Varsågod.
Ja, det heter andens enhet. Skriften uppmanar oss att bevara andens enhet genom fridens band. Hur upplever en församling andens enhet? För det första så handlar det om någonting som är. Andens enhet är upprättad genom ordet. Det står ju just om detta i Efesebrevet kapitel 4. Vinnlägg er att bevara andens enhet genom fridens band. Det handlar om en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop och en Gud som är allas fader. Om frid och inte strid råder så kommer enheten att upprättas. Inte genom vad var och en tycker vara rättast, utan genom vad smörjelsen lär. Den lär oss vad som är sant och riktigt. Jesus gav ju detta löfte att löftets helige ande skulle leda dem fram till hela sanningen. Apostlarna arbetade på att uppbygga Kristi kropp till dess att alla skulle komma fram till enheten i tro och i kunskap om Guds son till manlig mognad och nå upp till Kristi fullhet. Utvecklingen i vår tid har gått i en motsatt riktning. Det finns olika riktningar inom friförsamlingarna som har sitt ursprung i andliga rörelser under olika tidsepoker. Dessa olika riktningar som kunde vara begränsade i fråga om de olika bibliska trosuppfattningarna kom fram till och kämpade för vissa sanningar. Det har i vår tid övergivit mycket av vad man en gång kämpade för. Kampen avmattades och därför kom man inte längre i sin rörelse framåt mot en tro som en gång för alla blev överlämnad åt det heliga, som det står i Judas brev, vers 3. Rosenius tog upp kampen i fråga om vem som tillhörde församlingen och vem som kunde delta i nattvarden. Baptisternas kamp gällde den fria församlingen, det bibliska dopet, och de kämpade också mot myndigheterna när det gällde barnens skolgång och rätten att själv ha hand om deras undervisning. Pingstväckelsens kamp bestod i att närma sig den bibliska församlingssynen, lokalförsamlingens suveränitet och en undervisning om andens dop, andens nådegåvor och dess rätta bruk. Vi skulle kunna peka på flera andliga rörelser under gången tid. För att ta ett exempel till kan nämnas att i den pietistiska rörelsen uppstod Sveriges första friförsamling. Den grundades i Stockholm år 1734. Vad som har hänt i vår tid är att man har övergivit sitt ursprung för att förenas i olika sammanslagningar av församlingar. En av orsakerna till detta är att på de flesta platserna så minskar medlemsantalet drastiskt. Det är en annan sida av problemet. År 1932 hölls ett föredrag i Philadelphia i Uppsala av dess dåvarande föreståndare Johannes Hydén över ämnet Varför vi icke deltaga i alliansmöten? Detta föredrag kom också ut i skrift. Den synen var någonting som var allmänt rådande i pingstförsamlingarna på den tiden. Genom alla tider har utvecklingen berott på att antingen har man rört sig framåt eller bakåt. Antingen rör vi oss framåt mot andens enhet eller mot en enhet som är byggd på mänsklig tolerans och vidsynthet. Där man ger utrymme för mänskliga tankar rör det sig ständigt på det själviska planet. Två ting framträder allt tydligare i vår tid. Det är ordets skarpa svärd som åtskiljer det som hör den rena jungfrun till från det som hör skökokristendomen till. Det ena förbereder den rena jungfrun för mötet i skyn då Jesus kommer för att hämta sin brud till sitt bröllop. Det andra är en förberedelse för att mottaga det ena vilddjuret som representerar den falske profeten som ska göra stora tecken och under. Vi går mot allt svårare tider. Men för de som har tagit vara på ordet, för dem finns det underbara löftet att dem ska han taga vara på och frälsa dem ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens innebyggare på prov. Det finns alltid en rening som står oss till buds och det är en rening som kommer av lydnad för ordet. Det är vad Petrus uppmanar i sitt första brev kapitel 1, vers 22. rena era själar i lydnad för sanningen. Alltså, andens enhet finns i ordet, inte i toleransen och alliansen. Församlingens funktion inför Jesu tillkommelse heter nästa kapitel. Det finns flera olika sidor av församlingens livsfunktioner, förutom kampen för att hålla sig obesmittad av världen, förbli trogen sin ställning gentemot sin trolovade brudgum och att vara en ren jungfru, så finns också detta att leva i förnyelsen av den första kärleken. Detta kunde man tydligt se på hur och på vilket sätt de kom tillsammans. Man kan samlas till förbättring eller till försämring. Församlingen liknas ju vid en kropp, därför var man angelägen att alla var församlade med varandra. Om det finns ett andligt övertryck får alla lemmarna del av den andliga förnyelsen. Man måste vara medveten om de andliga lagarna som råder i Guds rike, så att när en lem lider så lider alla med den. Om detta inte står klart för oss kan det gå som det gick i Korintierförsamlingen under den första tiden. Där fanns det som inte skilde på Herrens måltid och annan måltid, och därför var många svaga och sjuka och en del hade dött en för tidig död. Ämbetena i församlingen är att likna vid hjärtat i kroppen. Är hjärtat friskt och starkt pulserade liv och kraft till hela kroppen. En frisk kropp har ett immunförsvar. En kär väckelsepredikant sa något i ett stort möte i USA för länge sedan. Han räckte ut sin hand över åhörarna och sa: "Varför är det så ljumt här nere?" "Jo, det ska jag tala om för er vad det beror på." Och så vände han sig om och pekade på dem som satt på plattformen, ett antal predikanter. "Det är därför att det är så ljumt här uppe." Hur ska man kunna bevaras brinnande i denna sena midnattstid, då sömnaktigheten, ljumheten och apatin breder ut sig, då njutning av livets goda står högt på agendan? Det finns ett enkelt svar: fly för ditt livs skull. Det heter sedan gammalt att umgås man med ljumma kristna så blir man själv ljum. Umgås man med brinnande kristna bevaras man själv brinnande. Gud vill ha rena kärl. Om man håller sig ren och obesmittad så blir man ett brukbart kärl för Gud. Varför det är så tyst om Jesu tillkommelse i vår tid beror på att det budskapet passar inte in i en ljum miljö. Att tala om uppbrott och uttåg, vilket är förknippat med förberedelse för hans ankomst, det är för oroande för den som anpassat sig i sin ljumma tillvaro. Det behövs ett nytt församlande i denna tid. Det behövs en skara som är beredd att gå utanför lägret och bära hans smälek. I Sardesförsamlingen var det så illa ställt att det fanns bara några få som inte hade fläckat sina kläder, och de skulle få vandra med Jesus i vita kläder, till det var värdiga därtill. Det är en viktig och avgörande styrka i ett sådant församlande som skedde på apostlarnas tid, som vi ser i den första församlingen. Det är väldigt viktigt att skilja på ett mänskligt samlande och när Gud samlar. Det som var samlade på övre salen var handplockade av Jesus och var samlade på helig grund. De kunde instämma med psalm 110 och tredje versen: "Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte." Man hör ofta i denna tid att man talar om att man ska starta en församling, vilket är helt obibliskt. På samma sätt som pånyttfödelsen sker så föds också församlingen fram. Då är och blir församlingen en gudomlig företeelse, ett tabernakel där Gud kan bo. I den första församlingens tid hade man övergivit sitt individuella sätt att leva och låtit sig inlemmas i församlingen till att bli ett hjärta och en själ. Man ansåg sig pliktig att ge sina liv för bröderna. Man hade Jesus stora föredöme, han som gav allt för oss. "Mina älskade", skriver Johannes, "om Gud så har älskat oss, då är vi pliktiga att älska varandra." Vidare skriver Johannes att om vi säger att vi förblir i honom, är vi också pliktiga att själv vandra som han vandrade. Det hör ihop att kärlekens apostel skriver ett antal gånger om plikt, då vi genom den gudomliga kärleken visar den i vårt handlande och vad vi älskar. Det blir en plikt för oss. Kärleken är en tvingande makt. Kärleken tvingade Gud att sända sin son för vår skull. Jesus kom för kärlekens skull och Paulus blev för kärlekens skull tvingad till sin gärning. Genom den gudomliga kärleken håller vi Jesu bud och genom den gudomliga kärleken blir vi av hjärtat lydiga så att vi följer den lära som har givits oss till mönsterbild att leva efter. Det är genom den kärleken, det vill säga den första kärleken, som församlingen växer upp till ett heligt tempel och äger fullkomlighetens sammanhållande band. Efter pingstupplevelsen i Jerusalem fungerade församlingen i ett akord. Det blev som Hesekiel beskriver att där den dubbla strömmen går fram, där upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Andens liv i församlingen står helt i proportion till hur det gemensamma bönelivet fungerar. Mattas bönelivet av går det som det gick i Efeserförsamlingen. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 4, 29-31 att ju mer församlingen blev trängd, desto mer intensiva och andefyllda blev deras bönesamlingar. Och nu, Herre, se till deras hotelser och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allting gemensamt. Församlingen och slutskedet. Den levande församlingen som Gud har förenat och som har gjort sig redo för evakuering känner likt flyttfåglarna hur det kyligare klimatet gör sig mer och mer påmint. Men den ska snart få flytta till ett varmare land. Innan avfärden sker så har flyttfåglarna börjat samlas och gör sig redo för avfärden. De ändrar livsmönster för att bli redo. På samma sätt är det för församlingen. Jesus säger själv i Matteus 25:10. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten. Det ting som kännetecknar bruden är att hon är vakande och väntande i ett rikt och levande böneliv. Hon är noggrann i sitt förvaltaruppdrag. I den första församlingen fanns det enligt historieskrivare sådana som kallades för tillsyningsmän. De hade till uppgift att speciellt ha uppsikt och vaka över att ingen började tyna av i sitt andliga liv. Man var alltid redo att bistå i själavård, förbön och förmaning. Idealet är att alla lemmar har endräktig omsorg om varandra. Vår himmelske Zerubabel, som en gång la grunden, ska under jubel också lägga slutstenen på plats. Om vi upplever hindren som berg idag, så är löftet att det ska jämnas med marken. Som det var från början så sker det också nu. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Amen.
Ja, det här var ur häftet församlingen i ändetiden. Och jag har en mycket stark upplevelse då den helige ande började tala till mitt hjärta om just ändetiden och församlingen. Och du kan gärna läsa förordet här i häftet. Mm. Därför att där tog jag med just den upplevelsen jag gjorde som var inledningen just till det här med den syn som var fördolt egentligen, men som den helige ande levande gjorde. Och den här upplevelsen tog jag med här i förordet.
Mm, där står det så här. Avsikten med den här boken är att förmedla vad jag en gång i mitt liv fick uppleva som ett tilltal från Gud. Det gäller det som har att göra med församlingens upprättelse i ändens tid. I detta tilltal var det framför allt tre ting som blev nedlagt i mitt hjärta. Det första handlade om församlingens upprättelse i ändens tid enligt den apostoliska mönsterbilden. Och det andra handlade om att församlingens sista tid kommer att likna det den första församlingen fick erfara i Jerusalem. Med andra ord, så som församlingen begynte så kommer avslutningen att bli. Och den tredje delen handlade om andens förnyelse i budskapet om Jesu tillkommelse. Då blir det, som det står i Bibelns sista bok, anden och bruden säger kom. Budskapet om Jesu tillkommelse är åtskiljande. Antingen bär man på förbannelse eller välsignelse. Därför skriver Paulus, om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Maranata, du vår Herre kom. Församlingen och dess upprättelse är Guds hjärteangelägenhet.
Den stora frågan är, hur står vi idag inför den här undervisning som Bibeln ger om församlingen? Frågan är, lever vi ett andligt skeende? För att det är genom ett andligt skeende som Gud bygger sin församling. Jag citerade här i början av programmet att Jesus sa till Petrus, jag ska bygga, jag ska bygga. Det här är helt avgörande vem som bygger. Människor kan ta initiativ och kan skapa ganska mycket egentligen. Men då vi ser den första församlingens uppkomst så avslöjar det för oss hur Gud går till väga. Där han, och som jag läste här också, hur vi uppmanas att komma till honom, Jesus, som är en levande sten. Den är förkastad av människor, men är dyrbar inför Gud. Och så fortsätter Petrus så här då, att vi ska själva låta uppbyggas som levande stenar till ett andligt hus. Den stora tanken är att Gud vill ha någonstans att bo. Så som han byggde i gamla förbundets tid, bodde bland Guds folk i tabernaklet eller i templet på Salomos tid, så vill han bo i den levande, i sin levande Gudens församling. Han vill vara där och han vill uppenbara sin härlighet. Därför att när man hade fullföljt vad Gud hade sagt om templet så uppenbarade Guds härlighet. På samma sätt är det också för nya förbundets folk. Att när man har byggt efter ordet, gjort efter ordet, så kommer Guds härlighet att uppenbaras. Det här är en underbar förebild vi har genom Salomo. Men vi ser det också då helt uppenbarat i när vi läser i Apostlagärningarna hur Gud upprättade en församling, en Guds boning i anden. Det är det stora tanken Gud har. En plats där han kan uppenbara sin härlighet. Och därefter ser vi då, då apostlarna själv benämner sig som byggmästare. De byggde församlingen, var ett hus, ett åkerfält. Och de fullföljde enligt den gudomliga ritningen eller förebilden. vi har i Guds ord en förebild för församlingen. Vi får fortsätta där en annan gång. Men det här är ett oerhört stort bönämne i vår tid. Att vi ska få också erfara detta som var apostlarna fick erfara. Som en början när vi läser då på apostlarnas tid. Men också i den tid vi lever i avslutningens tid för församlingen. Gud välsigna dig som har lyssnat. Vi hörs återigen.